Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Glad magisk måndag, kära lyssnare och följare av Mediumpodden. Det här är Camilla Elving och Niklas Lindgren som idag kör ett program om själsresor, såklart.
Yes.
Out of body experience. Men också lite annat som vi liksom förhåller oss till nu med tanke på samhället och allt som pågår och all teknologisk utveckling inom IT, och som faktiskt ganska mycket av det som händer nu har ju koppling till det du och jag har sett, Niklas, tycker jag. Allt med AI och robotteknik och transhumanism och liksom allt sånt, till också mycket annat i vår omvärld som händer med både med tech och farma och vi ska inte gå in på vaccin för eller emot, liksom. Det är ju inte, ja, det är ganska ovidkommande kring det här, men jag tänker nu på användandet av psykedelika till exempel. Det har ju total koppling till vårt ämne.
Ja, man täcker substanser överhuvudtaget.
Mm, Men först innan vi går in på våra spännande ämnen idag så ska jag presentera dig lite för nya lyssnare som kanske inte vet vem du är. Eller du kanske vill presentera dig själv för guds skull. Så.
Ja, det skulle jag kunna göra. De som inte vet vem jag är, mitt namn är Niklas Lindgren. Jag är till vardags, jobbar inom IT-säkerhet. Så att jag skyddar datorsystem från intrång. Så att vi håller bovarna borta från väldigt känsliga uppgifter och sådär. Det är en av grejerna.
Mm.
Och det är jag väldigt passionerad av. Jag gillar verkligen att se till att saker är skyddat. Och att man, skyddar den personliga integriteten och bolagsuppgifter. Tycker att lagen är jätteviktig och sådär. Så att det är mycket som jag fokusera över när det kommer till min privata, alltså mitt jobb då. Sen privat så är jag väldigt, väldigt intresserad av IT i övrigt. Jag gillar att programmera och fokusera och fördjupa mig i, det, liksom i datavetenskapen. Och sen då så är jag väldigt, väldigt intresserad av sinnet, mitt psyke och andra typer av upplevelser man kan ha förutom den fysiska upplevelsen. Att komma ut i kroppen, till exempel utanför kroppenupplevelser, uppleva andra verkligheter på andra sätt, då, andra typer av tekniker. Så att jag är väldigt, väldigt intresserad av hur kroppen fungerar, hur sinnet fungerar. Hur ska man säga?
Och så hänger du en del på själsvisakursen, och vad gör du där?
Ja, exakt. Ja. Så att där har jag hjälpt Camilla väldigt, väldigt mycket med att instruera folk och hjälpa människor att ha en verktygslåda av tekniker för att komma ut ur kroppen. Så där står jag tillsammans med Camilla och instruerar helt enkelt.
Och det som är intressant, Niklas, är att du och jag är ganska olika på ett sätt, och väldigt lika också förstås, men jag tror att vi är extremt kompletterande och kompatibla på det viset att vi har lite olika infallsvinklar, bias och allting när det kommer till vårt älskningsämne, nämligen själsfärder. Så att det är ganska intressant, tror jag, också för de som träffar oss på själsresakursen, att de får verkligen liksom yin och yang, de får båda sidor. Så jag tycker att du har ju då, som jag beskriver det, ja, men det är ju verkligen så här IT-nörd och lite så här teknokrat, och kanske är, när vi pratar om transhumanism och den nya liksom så här människan 2.0, så har du liksom kanske lite mer koll på det. Så,
vart ja, det kan hända.
Det kan hända. Ja. Så. Sen är du ju ytterst drogliberal, och ja, det är verkligen inte jag, så att vi är totalt olika när det kommer till det.
Ja.
Sen tycker jag det är spännande med när du håller på med penetrationstestning och ja, men IT-säkerhet och sånt där. Och kampsport också för den delen. Alltså allting så handlar liksom om försvar. Självförsvar, mentalt självförsvar, fysiskt självförsvar och liksom att förstå den kriminella IT-världen som också är försvar. Så att det är ganska spännande. Det är liksom din nisch. Och i mitt fall så har jag min bakgrund inom kommunikationsbranschen som liksom, projektledare, produktionsledare inom reklam, marknadsföring eller kommunikation då. Och branding, varumärkesbyggande och sånt där. Och jag känner också där till då att jag är medium. Då är det också så här, det handlar också om kommunikation och information.
Yeah.
Att vara medium. Det är ju faktiskt så att jag, om man skulle tala om det på kanske ett lite mera business-språk, så kan jag säga att jag fortfarande säljer information, säljer paketerad information. Fast nu är det liksom en annan typ av information med ett annat motiv och syfte.
Yeah.
Men fortfarande så rör jag mig liksom i kommunikationssfären. Det är allt jag gör. Mm. Jag poddar, jag pratar, jag håller konsultationer, jag skriver böcker. Allt handlar bara om information. Liksom så. Och jag försöker då ha ett informationsövertag eller vara i framkant inom mitt ämne då. Alltså andevärlden då, andra sidan, själen, fortlevnad och sånt där. Och på samma sätt tycker jag att jag ser att dina ämnen, att du rör dig i samma ämne fast du applicerar det på olika områden. Det är ganska spännande tycker jag, att det finns liksom den andliga sidan av dig och mig, och sen så har vi den andra mer jordiska, materiella, kanske business-sidan. Ja, men det är spännande. Så att jag tror att vi vet ju att när du och jag poddas förut nu genom åren, för du har varit med ganska länge nu i Mediepodden, så har vi ju väldigt många tacksamma lyssnare. De tycker att det är urspännande helt enkelt att höra dig och mig.
Ja.
För att det är så himla få i Sverige också som kan något om våra ämnen. Jag har ju själsresakurserna är helt ensam om i Sverige att ha, och haft det i över 15 år tror jag nu.
Ja, att man pratar om utanför kroppen och upplevelser.
Och kan någonting. Att det är content ordentligt, att det inte är snömos. Att det är på riktigt liksom.
Yes.
Och du har ju dina kontakter också på en väldigt hög nivå inom IAC till exempel. Rodrigo Montenegro som är en god vän till dig.
Ja.
Och där har ju du då ditt sidoprojekt Gamma Wave Technologies.
Exakt.
Som det kan vi också snabbt säga till lyssnarna att Niklas håller också på med att ta fram. Det är ju hårdvara som syftar till att hjälpa människor in i extatiska översinnliga tillstånd.
Ja, exakt. Det är ju ett stödhjul, ett hjälpmedel att få människor att kunna få uppleva de här tillstånden och träna sig på ett enkelt sätt.
Mm, det vill säga ut ur kroppen, men även klagdrömmar.
Ja, det är, man säger att det är ett hjälpmedel för att kunna få människor att kunna sova bättre.
Mm.
Om man tänker sig den medicinska aspekten av det. Så att man kan justera kroppen till att kunna lära sig att sova på rätt sätt.
Så hälsofördelarna, det alltså, är det
så
som
hälsofördelarna
är i botten.
Men sen så är ju då fokuset är också på att kunna få utanför kroppupplevelser.
Mm.
Det var den största grejen som vi ville köra från början.
Och det kan jag säga då att det är extremt mäktigt att, och det ger en extrem hälsoboost på så omfattande sätt. Så det går inte ens att beskriva vad det ger för impact.
Hela grejen med att kunna trigga igång vibrationstillståndet till exempel.
Och det är intressant, vibrationstillståndet på engelska, the vibrational state, det är helt centralt i det du och jag håller på med, Niklas, det vill säga själsresa. Det är fullkomligt centralt i alla böcker som har skrivits som astralresor, astralprojektion, ut ur kroppen upplevelser och själsresor. Då är det här med vibrationstillståndet, vad ska man säga, man kan säga att det är nästan den viktigaste, enskilt viktigaste liksom faktorn som finns när det kommer till det här. Det är själva nyckeln och hemligheten och liksom.
Det är det som de många människor, jag skulle säga majoriteten av dem som kommer ut ur kroppen har den känslan på ett eller annat sätt, att de känner att de vibrerar, att det, frekvensen inom dem ökar och att det blir en extatisk känsla av att det händer någonting annorlunda som inte finns normalt sett i den fysiska världen.
Det är en helt ny upplevelse när man har det första gången.
Den är unik för den typen av känsla.
Det är en orgasm, så kan man säga. Ja, och det är precis jättebra orgasmliknelsen. Höll jag på med jättemycket för så här 15-20 år sedan när jag debatterade med skeptiker, framförallt på vetenskap och folkbildning. För att orgasmen är den bästa liknelsen. Det är alltså en statisk inre upplevelse, men som vi också, innan man har upplevt den vet man inte hur, liksom vad det innebär eller inbegriper så här. Och det finns olika sätt och tekniker för att kunna uppleva det, både mentala och tekniska, och där kommer vi in på det också. Det är en otroligt bra liknelse för att trigga igång vibrationsstadiet, därför att för att kunna uppnå the vibrational state, som är då det man måste ha igång för att kunna lämna kroppen, så kan man både med hjälp av mentala, enkla tekniker, till exempel andningstekniker kan man börja med, avslappningstekniker, så kan man börja liksom stimulera för att uppnå ett vibrationstillstånd. Men man kan också ha tekniska hjälpmedel, till exempel ett headband som gamma wave till exempel.
Ja, precis. Man kan ha någonting som stimulerar hjärnvågorna då, som i det här fallet är att vi läser av och stimulerar hjärnvågorna samtidigt som man har ett sätt att kunna mäta och påverka kroppen.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt effektivt. Men så, det finns ju alla möjliga tekniker.
Just och inte minst med, att boosta upp med DMT skulle du säga kanske?
Ja, jag skulle kunna säga så här att DMT är egentligen det mest effektiva sättet att kunna ha andra typer av upplevelser.
Ja, och det är en kontroversiell tanke här i Sverige i alla fall.
Jag vet
vi har
att det
en annan
är det.
Syn på.
Men det är också så här att det är många människor som har ett starkt motstånd till någonting som förändrar sinnet. Då.
Ja.
Och det får ha till individen i sig. Då. De får ha det. Jag har inga problem med det. Men där kan jag säga att det är många människor som inte har kunskapen kring vad saker det handlar om.
Nej.
Och inte läst på för att de då har ett ganska starkt motstånd.
Självklart är det så.
Och jag är ganska insatt i DMT.
Precis, och då ska vi först berätta så här då, att för det första så skiljer vi på, du Niklas gillar inte när man använder ordet drog och narkotika.
Nej, precis.
För att du brukar använda ordet psykedelika, vilket också är korrekt. Psykedelika är en sak, och sen så, vad ska man säga, om vi tar sån här, det vi alla nästan tror jag i Sverige framförallt känner så här, motstånd till, det är liksom någon form av, det är någonting som är dåligt, det är någonting som är kemiskt dåligt för oss, och det som är förknippat och associerat med väldigt mycket, vad ska man säga, rent kultiveringsmässigt, med någonting som vi inte vill bli förknippade med. Det vill säga, man vill inte vara en narkoman till exempel.
Jo,
man vill inte vara en som använder droger och är fast i det. Man vill alltså inte vara en missbrukare.
Ja, ändå så dricker folk kaffe varje dag.
Och alkohol också.
Ja, precis.
Sverige.
Men det är en ganska lustig grej att folk är emot droger, men de använder sig av kaffe utan att fatta att det är en drog i sig.
Ja, precis. Nej, men vi har ju då i Sverige vår typ av alkoholpolitik eller narkotikapolitik, och vi har också vår syn på folkhälsa och vad som är bra och dåligt. Alltså vi har en kultur kring det här så, och en politisk kultur också kring det här.
Just det.
Och vi har våra lagar och restriktioner i Sverige och så vidare. Och jag vet ju, det vet ju du också Niklas, när vi liksom var lite yngre och man kanske kom till England eller USA, så var det lite annorlunda. Så här, där rökte folk gräs. Och det tyckte vi i Sverige, väldigt många av oss tyckte att det var liksom höjden av dekadens, var totalt liksom depraverande med oss att röka hasch. Vad fan gör du liksom, röker du hasch? Det var ju så här, det får man inte göra i Sverige.
Ja, jag skulle säga att det är mer påtagligt nu. Nu är det mer ganska lustigt att man har nästan hela USA är det lagligt att röka gräs, medan i Sverige är det tokolagligt.
Ja, just det.
Bara den grejen är att det blir mer absurt nu när man ser att det finns ganska mycket forskning och acceptans för att drogen är okej att använda utav. Men det funkar inte i Sverige. Nej. Och det är viktigt också att poängtera att man behöver förhålla sig till lagen som finns i det landet man bor i.
Jag tycker det är kul. Alltså precis, om det kommer hem några människor till mig här så börjar röka cannabis. Jag skulle bara, what?
Ja, precis.
Det är fullkomligt absurt. Liksom, så. Ja. Därför att man också är inne i sina egna liksom, världar och kulturer och sånt där. Vad som är norm här och så.
Precis.
Hur som helst, det vi i alla fall skiljer på här, det är att vi har ju då... Det vi absolut aldrig pratar om i vår själsresavärld, det vi också oftast tar starkt avstånd från, det är ju allt ifrån, vad ska man säga, alltså knark, alltså så här heroin och...
Knark är också ett ord som man har använt av för att det ska låta som att droger är väldigt, väldigt smutsigt då.
Ja, fast en del är ju det.
Ja, precis.
Det vet ju du också, eller hur? Droger, narkotikahandel är ju jättesmutsigt.
Men det är en grej liksom att man försöker... skapa,
men så är det alltid negativ... med orden självklart. Absolut. Hur ska man annars kunna forma liksom en högkultiverad liksom, ett samhälle som har goda ideal och sånt där. Men så att det är klart att det finns jättemycket hemsk liksom så här, med knarkhandel och tredje världen och trafficking och allt som är liksom skitdåligt, det vet vi ju, så enkelt är det ju liksom så. Det finns ju jättemycket pengar och det finns fruktansvärt mycket människor som har helt enkelt dött av överdoser, unga och gamla. Och...
Det som man behöver tänka på bara är att om man boxar in allting i en grupp så finns det svårt för folk att förstå skillnaden på vad saker
det är. Ja, precis. Och det är det jag försöker komma till nu.
Exakt.
Att det är skillnad mellan, om vi sänker alla bad drugs så, som vi har haft. Om man tänker sig då man är, som jag då, svenska och har varit med länge här, så vet jag ju då på 80-talet, där var det ju mycket propaganda i skolan. Där fick man lära sig att rökte man hasch så åkte man på en haschpsykos och blev oftast kvar i den väldigt länge. Så skulle man verkligen akta sig för. Varför jättemånga i min generation aktade sig för det, inklusive jag själv. Men sen kanske det inte var sant heller. Men det i alla fall, det fyllde sin funktion. Så
det fyller ju sitt syfte att få folk att ett visst samhälle väljer att det är bara vissa typer av...
Och på samma sätt, på den tiden så var det jävligt mycket skit, du vet, vid Sergels torg och folk liksom tog överdoser, låg liksom söndersilad på en toalett och bara, du vet, jag menar sådana saker. Människor fick såna här psykoser av tunga droger och förstod inte vilken verklighet de var i, gjorde bestialiska saker i värsta fall. Det finns väldigt farliga droger där man blir aggressiv eller bara helt sluter kolan väck och har inte koll på någonting, kan inte ha hand om varken sig själv eller sina barn, eller du vet, jag menar, the trashy side of it, och den är oerhört viktig att känna till. Men nu till över till vår psykedelika, det är något annat. När vi pratar om psilocybin, DMT och vad har vi mer för någonting? Ayahuasca, då går vi liksom in på en annan avdelning av droger som är medicinska, om vi säger så.
Nu för tiden så har man då psykedelika som kan hjälpa människor att bearbeta sina sinnen, sin mentala hälsa, genom att kombinera då, ta till exempel psilocybin tillsammans med ett par terapeuter som sitter och diskuterar eller hjälper individen att genomgå den här typen av upplevelser på ett väldigt skyddat sätt då.
Och förlåt Niklas, psilocybin är ju någonting som många psykiater och läkare tycker är bra idag. Så det här är verkligen så här...
Att ja, men det är tack vare att det finns ett visst antal modiga människor som, även om det är saker som är så kallat olagligt då, bestämmer sig för att forska kring det i alla fall. Eller skaffar sig licenser, för det är ju det är klassificeringen i sig då. Mm. Det är inte bara så att man kan gå ut och köpa grejer och göra någonting, utan man måste ha en licens för att kunna forska kring det.
Mm.
Så man bygger ett visst sätt att kunna göra någon slags research kring de här psykedeliska substanserna. Mm. Och det man har lyckats med nu då, det är att som man gjorde då på 60-talet,
ja, just det,
när man började. På 60, om man säger så här, om man säger så här att historien var att på 60-talet så började man experimentera med psykedelika.
Mm.
Och det var ganska lyckat resultat.
Men vad är psilocybin då, som är en svamp, va?
Ja, psilocybin är den kemiska substansen i magisk svamp.
Vad är magisk svamp? Det finns väl ingen magisk svamp? Det finns väl flugsvamp för fan? Vad är en magisk svamp? Nej, men vad finns det? Nej, men det finns speciella svampsorter.
Ja, precis. Det finns en svamp som heter cubensis.
Men det finns en annan, du vet vilka jag menar, Niklas. Den som ser lite rolig ut, den här lilla, som du odlar. Nej, jag skojar.
Den som finns i Sverige, det är då toppslätskivling.
Ja, toppslätskivling.
Just det. Ja. Som då växer i varenda persons bakgård, skulle jag säga.
Oj då, ups.
Fast de inte vet om det.
Nej, tänk på att jag har redaktionellt ansvar för den här podden. Eller ansvarig utgivare för.
Jo, nej, men jag säger bara som det är. Ja. Det är så att det är
en magisk svamp, toppslätsskivling.
Ja, precis. Alltså den växer på gårdar och alla sådana saker.
Men det är det du menar med magisk svamp. Att den har magiska egenskaper. Det vill säga att den leder till ett förändrat medvetande och extraordinärt liksom tillstånd.
Ja, precis. Och det är då psilocybinet i den svampen som är.
Och det här har ju urfolk, alltså så här aboriginer och indianer och gud allt har ju hållit på med sånt här. Så att ta olika typer av naturdroger, det är ju liksom, har vi ju way back i historien.
Ja, precis. Och så är det viktigt att poängtera då att plocka toppslätsskivling är olagligt.
Mm-hmm. Är det i Sverige?
Ja, precis.
Trots att den växer på bakgårdar.
Ja, precis.
Men så om jag går ut här och liksom skördar och sen tar med det upp hem i en kastrull, då
gör du en olaglig handling.
Ursäkta, det låter så klart. Ja,
men det är
nej, verkligen inte min. Jag gör absolut inget sånt här.
Nej, precis.
Never men, have, så här, never will.
En absurd grej är också så här, peyote och typer av kaktusar som har meskalin i sig.
Mm.
De är ju då lagliga.
Det också.
Lagliga att odla i fönstret hemma.
Men vänta nu. Men det kaktus, är väldigt vad säger du nu? Vänta. Stopp.
Okay.
Kaktusar som har meskalin i sig.
Ja, precis.
What?
Ja.
Berätta. Är det så? Vilken typ av kaktus?
Du har ju peyote som är en typ av kaktus. Och sen har du en kaktus som heter San Pedro.
Oh my god.
Peyote är någonting som ser ut som en klump i sig. Så här. Och San Pedro är någonting som växer som är väldigt taggigt. Som normal kaktus.
För jag vet att du brukar nörda ner det. Jag har ju sett dina böcker.
Ja.
Som jag absolut aldrig skulle orka läsa. Eftersom jag inte är så intresserad av just det här.
Ja.
Som du är. Men det är ju allt om, vad ska man säga, örter, svampar och olika essenser från naturen till den här syntetiska, kemiska sidan när man då urvinner saker och själv gör sitt egna kok på olika sätt och framställer. Man kan ju vara alla som har egentligen en kemister som kan ju göra droger själva oerhört enkelt. Och det kan ju du också, för du kan alla ingredienser och hur man gör.
Jo, alltså så är det ju, att det är ju troligtvis väldigt enkelt att plocka åt sig om man blir kemist. Man förstår hur saker och ting funkar.
Ja, ja. Du kan framställa droger då, men det får man ju inte göra.
Man kan inte bara göra vad som helst.
Nej, varken naturligt eller då syntetiskt får man inte framställa droger.
För att man måste förhålla sig till lagen. Det är det som är grejen. Varje samhälle har en lag att förhålla sig till.
Däremot kan vi prata om det här, för det är ganska spännande då att få lite inblick i det här. För jag hade ju ingen aning om det här med kaktusen och meskalinet till exempel. Men däremot så kan jag ju lite i alla fall, främst tack vare dig då, om svamparnas egenskaper och sådana saker.
Ja.
Som är till viss del roande, men inte lika mycket. Du är ju toknörd inom det. Och
jag är troligtvis toknörd på grund av att jag tycker om system. Jag gillar att kan man ha verktyg för att påverka någonting.
Ja.
Datorsystem, sin egen kropp, sitt eget sinne. Så att 60-talet var så. Att det var alldeles för öppet. Folk började hålla på alldeles för mycket och alla statsapparater, kan jag säga, med alla regeringar började känna sig att det här är för farligt, det är för knepigt, vi har ingen kontroll över det, så då gjorde man det allt totalt olagligt då. Alla typer av grejer som kan påverka sinnet.
Mm-hmm.
Det gjorde man så kallad Schedule 1 i USA,
Vad betyder det?
Man klassificerar olika typer av droger mm-hmm. i vilken farlighetsgrad
ja, just det.
Har. Och mm-hmm. klass 1 innebär att den inte har några medicinska egenskaper. Mm-hmm. Vilket var då felaktigt i sig.
Mm-hmm.
Man klassificerade på ett felaktigt sätt.
Vilka typer ingick i klass 1? Typ.
Heroin
ja, vad är det?
Och de andra drogerna. Så här. Jag tror typ en kokain är på klass 2 eller någonting sånt där.
Aha.
Vilket är en ganska tung drog i sig.
Ja.
Men den används ju då inom medicinen
ja.
På andra sätt då. Men då är det så här att så gick det ganska lång tid.
Mm-hmm.
Och så fanns det vissa modiga människor som studerade i alla fall under viss tid och sådär.
Mm-hmm.
Och sen nu på senare tid så har man börjat forska kring det mer och mer.
Ja, men jag tänker under raden att folk har hållit på med det här ändå liksom och försökt forska vidare.
Jag kan tänka mig det.
Ja, kan också
men då har de inte gjort det på ett olagligt sätt utan de har lyckats få en licens för att studera.
Okej. Okay.
Mm-hmm. Men,
jag tänker många har på hobbynivå eller tagit det här
det
vidare
också.
Liksom.
Ja, det också. Ja, ja, precis. Mm-hmm. Men då är det så att nu på senare tid så har man då lyckats göra mer och mer forskning på det.
Mm.
Vilket gör att nu har man till exempel ta en väldigt, väldigt bra grej som då ecstasy eller MDMA som det heter.
Mm.
Det är i sig en, klassas som en psykedelisk substans.
Mm.
Men
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Som då skapar en euforisk känsla i individen som gör att de öppnar upp sig rent känslomässigt. Mm. Att våga kunna kommunicera om dem själv och upplevelser de har och är inte så låst i sig.
Ja.
Vilket gör då att om du tänker då en människa som har PTSD som har trauma.
Posttraumatiskt stresssyndrom.
Precis. Som är väldigt låst i psyket och kan inte prata med människor om deras trauma som de har haft.
Mm.
Och så tar de då en sån här substans som gör att de blir mycket, mycket lättare att kunna kommunicera.
Yeah.
Mer öppen.
Mm.
Och så sitter han med, han eller hon sitter med en terapeut.
Mm.
Och är troligtvis två terapeuter tror jag. Och kan öppet prata om de här sakerna som en terapeutisk form. Vilket gör att de kan bearbeta alla de här trauman som man normalt sett har ett skydd emot.
Ja. Ja, men det här är spännande för det är verkligen så att det har jag också tagit del av nu att det är väldigt många inom forskarvärlden som är extremt positiva till just psilocybin till exempel. Jag kan tycka att det är bara de senaste kanske åren som i alla fall jag har fått upp ögonen för diskussioner om väldigt mycket DMT och 5-MeO och DMT inom, liksom, inom våra kretsar om vi säger så. Det. Att det har varit en hype nästan. Yeah. Så att det trendar och att prata om det. Men fortfarande så är det så här, det rådande liksom, uppfattningen från alla de som jag läst, alla författare, alla stora, vad ska man säga, själsresa förespråkare och lärare inom det här inklusive jag själv då har alltid varit avståndstagande och vi har sagt vi har aldrig behövt ta sådana här saker för att boosta upp vår förmåga, vi har använt andra tekniker och flera av oss jag till exempel har aldrig behövt ta något överhuvudtaget, jag har inte ens behövt göra andningsövningar eller whatsoever eller vilotekniker därför att jag har alltid haft så nära till hands att komma in i vibrationstillståndet.
Yeah.
Jag har alltid varit så nära den liksom edgen inom mig själv. Mm. For whatever reason. Jag kan inte förklara varför egentligen.
Yeah,
varför det har varit så. Men så har det varit. Och då brukar vi ju lite jargongmässigt säga att man har en lös astralkropp. Eller att man då är liksom konstant lite hög på energi, lite trippig liksom i sig själv, och så är det ju på gott och ont liksom. Samtidigt som jag har aldrig varit heller någon så här förvirrad eller du vet jag menar så här, utan jag har ju kunnat genomföra mitt liv och värv och varit förankrad liksom, och så inte haft vanföreställningar eller så, utan det här är mina privata resor hela tiden jag har företagit mig. Men för att kunna uppnå upplysningstillstånd och separationstillstånd, det var så sjukt enkelt för mig, Niklas. Du vet, jag behövde bara liksom blunda så var jag iväg liksom. Och vibrationen satte igång så fort därför att jag var redan så upplevlad. Så att man kan säga att jag jag spann redan så högt så att jag, men sen så nu är ju min kemi och biologi förändrad så att jag är väldigt förankrad och jordad, så idag så tror jag att det skulle ta, jag kan inte ens säga, för eftersom jag inte har ambitionen att lämna kroppen på det viset liksom så. Men om jag skulle göra det, så jag föreställer mig att jag kanske skulle behöva göra tekniker och övningar i upp mot en timme innan jag var redo för att take off. Det kan jag tänka mig, för att så är det vet ju också rent liksom, vad ska man säga, metodiskt, att en otränad människa behöver ungefär 60 minuter på sig innan man överhuvudtaget kan öppna upp sinnet, medvetandet, om man inte tar DMT då, för att kunna göra någonting så. Men i alla fall det jag säger är att alla som stora namn inom det här, ta, nu namedroppar jag lite, ta William Buhlman, Robert Peterson, ta Jane Roberts som hade sett SETH, ta Robert Bruce i Australien då. Vi har Nancy Trivilato, vi har Jade Shaw idag, och vi har, du får gärna hjälpa till lite, vi har ju också den gamla eran, ta Oliver Fox och Sylvan Muldoon och den typen av gamla astralprojektörer. Och sen finns det åtskilligt många andra då, men nu namedroppar jag lite så här. De har ju aldrig, min poäng kom här, de har ju aldrig, vad jag vet i alla fall, tagit det här.
Jag vet
då
att Jade Shaw har gjort.
Okej, ja, hon har ju kommit upp nu. Hon hör ju inte till den gamla eran. Hon är ju relativt ny stjärna inom det här, får man ju lov att säga så. Ja, så att det kanske är så också att, att det är tidens tecken, att idag gör man det. Men om vi går tillbaka i alla fall till 1900-talets litteratur, ta också Hermetic Order of the Golden Dawn och allt det. Ta alla gamla magiker, okkultister, själsresenärer. Ta Eckhart Tolle, Paul Twitchell och Harold Klemp på Eckhart Tolle, alltså religionen om själsfärden, en jättestor rörelse i USA som uppkom på 60-talet, som vars enda liksom motiv är att göra själsresor och bejaka att vi har andra verkligheten bara den här fysiska. Ingen av dem, min poäng, ingen av dem har tagit någon form av kemikalier eller substanser för att kunna uppnå de här tillstånden. Vad jag vet, vad jag läser, och ta också, nu tar jag några CIA-agenter, så ta Joe McMonagall, Joseph McMonagall, som var polare med Robert Monroe för övrigt, så han var ju remote jury för CIA, och även ta Uri Geller då. Alla dem och mer än dem, David Morehouse etc, alltså remote jurors som ofta också har varit utom kroppar inledningsvis, ingen av dem har ju som sagt använt det här psykedelika eller kemikaliesubstanser för att kunna hamna i de här tillstånden. Ibland har jag, när jag läst böcker, kommit i kontakt med det. Jag kan säga här i Sverige, då tar min vän Thomas Karlsson, som också precis som jag levde med förmågan under fruktansvärt lång tid. Han kanske fortfarande gör det. Hur som helst, han hade ju då och har ett ordenssällskap som heter Dragon Rouge. Och där vet jag liksom att vissa höll på med det de kallar för flygsalva. Eller jag bara hörde, jag säger inte att han gjorde det, absolut inte. Men däremot jag hörde det som begrepp liksom ganska tidigt, eller så här på 90-talet. Så här, vad var det? Så var jag tvungen att kolla upp. Det finns också andra, finns liksom snabbspåret eller genvägen. Man kan alltså uppnå sådana här extatiska tillstånd på andra sätt än bara som en naturlig spontan begåvning inom det. Och det för mig var en ny sak, att det var då jag fattade det. Jaha, man kan ungefär ta något och göra det liksom så. Så att det finns ju det då. Ja. Det var mycket.
jag förstår poängen där, att det finns människor som har hållit på med utav kroppupplevelser och har ett motstånd till att påverka sig själv, förutom att det ska vara en intern process då. Det är lite grann det som är
tesen. Eller så här då, om vi tar nu narkotika och droger, så där, vad jag vet när jag läser väldigt mycket böcker när jag var yngre om sånt här, inklusive liksom spiritism, magi och okkultism. Då sa man lite så här, ja, men typ att Aleister Crowley var heroinist därför att han var astmatiker och man fick liksom heroin då mot sin astma på den här tiden. Så att, så var det med den saken. Sen hörde jag att Helena Blavatsky var förtjust i vodka, men det kan ju vara så att hon var ryska och att det var lite grann, det var alla där. Alltså, jag menar, man måste bara se saker i sin tid också, hur det var.
Ja, människor har en tendens till att vilja påverka sinnet på ett eller annat sätt. Det bara är så. Och varje samhälle har sin drog.
Och vi har en kemi i hjärnan och i kroppen hela tiden.
Precis.
Och DMT är ju någonting också som vi har inom oss.
Ja, DMT finns naturligt.
En molekyl är ju det.
Ja, det är en grundsten ska jag säga i hela naturen. Alla växter, alla djur har det. Det produceras som en naturlig process. Eller naturprocess, men en naturlig molekyl som hjärnan vet vad den ska göra med. Då har vi ju då också så här att kroppen vet hur den ska bryta ner den för att den är så pass effektiv. Den har funnits så pass länge troligtvis så att kroppen har byggt enzymer som gör att den kan bryta ner det på ett effektivt sätt. Och det är en väldigt liten molekyl, men det gör att det är lätt att bryta ner det. Så att när du väl får in det i kroppen, om du äter saker som har DMT i sig, så kommer kroppen bryta ner det innan det ens påverkar dig. Alltid, det spelar ingen roll vilken mängd du käkar. Liksom. Så att det är... På det viset så finns det alltid.
Alltså. Ja. Och alla som ägnar sig åt extatiska upplevelser och resor vet ju att vi förändrar oss. Alltså när vi kommer tillbaka från separationsupplevelser, från astralresor, själsresor. När vi kommer tillbaka och landar i kroppen igen. Så många av oss behöver jorda oss. Vi har den känslan. Vi kanske går, som jag skrivit i någon av mina böcker, jag var tvungen att gå upp och äta massor av vindruvor, alltså socker. För att direkt liksom förändra min liksom balans på något vis. Jag var tvungen att jorda mig med socker. Det är en sån sak. Och många medium, eller alla medium vet vad det innebär att till exempel hålla en seans med andekontakter och att vi absolut förändrar oss, vår kroppsliga energi i det. Vi har en förhöjning av vår kroppsliga energi och vi helt enkelt känner oss höga. Ja. Det är vår känsla och vi den är ytterst påtaglig och efter det så är det också en nervarvningsprocess. Det här vet varenda toppmedium precis vad jag pratar om. Så det är inga konstigheter. Vi vet att saker och ting händer såklart när vi bygger bron till andra sidan. Att vi då har en förändring i kemin. Och efter det behöver vi oftast tagga ner. Vi behöver stänga kanalen, stänga porten. Men också varva ner kroppsligt och kemiskt och förändra oss. Och en del gör det med hjälp av kanske alkohol, cigaretter, socker, kött, alltså tunga saker, jordenergi.
Du menar att de fattar att extern påverkan har positiv påverkan eller?
Ja, alltså det är så här, man är hög och fluffig så här, och man behöver ha en, egentligen man har en känsla av att jag behöver komma in i kroppen igen, jag behöver ner, jag behöver jorda mig.
Man vet att man kan göra saker och ting som kan påverka.
Ja, men absolut, så är det. Och det blir ju på instinkt också. Vad är det jag ska göra nu för att förankra mig igen? Jo, jag måste ha någonting lite tyngre, för att vi har känner oss så oerhört lätta i de här tillstånden. Precis. Höga och lätta och fluffiga och liksom lite grann separerade.
Men även då finns det sätt att påverka sig i sinnet åt det hållet, men det finns också åt andra hållet. Att jag vill ta någonting som påverkar mig att komma ut ur kroppen också.
Väldigt mycket av vårt liv handlar om in och ut olika tillstånd, upp och ner om vi säger så.
Ja, just det. Man vet att man kan neråt. Påverka sig.
Ja, absolut. Så är det ju. Och det bästa skulle jag vilja säga, det är om man själv lär känna sin egen kemi och kunna hantera uppgång och fall och vara i hyfsad balans uppåt och neråt, så att man alla självmedicinerar på ena eller andra sätt. Det menar jag inte med droger och sånt där, utan jag menar faktiskt också på andra sätt. Genom tankar, känslor, beteenden, hela tiden den här keminbalansen, genom olika input och olika impacts, olika, alltså det jag menar är att allting påverkar ju vårt sinne. Det vet de flesta människor som håller på med andlighet och introspektion, och att vi själv kan kontrollera och bemästra vår dag och vårt sinnestillstånd så att det blir harmoniskt och balanserat. Ja, där ingår det olika saker. Allt ifrån att bara sitta och andas och meditera på ett väldigt enkelt sätt. Det kan få en människa i balans. Till mer kraftfullare saker som kanske man behöver för att då. Och det bästa är ju förstås om man själv kan hantera sin balans så att man inte hamnar i obalans. Och det vill säga bli depressiv, olycklig, arg, hatisk, få dåliga beteenden, vad den är liksom. Det vet jag,
ja, det är väl bara individen då. Alla har ju unika upplevelser vad livet handlar om.
Och en strävan efter balans.
Ja. Ja, precis. Och för, det alla, menar, alla typer av människors liv är olika.
Ja,
så att man lär sig hur man ska kunna hantera sig i sin vardag och sådär.
Och även om du sitter och mediterar dig in i balans så är du en kemist i det, menar jag.
Ja, precis.
För du hanterar din egna liksom,
ja,
balans.
Okej, nu är jag lite stressad, nu behöver jag göra lugna ner mig på ett eller annat sätt.
En självmedicinering.
Ja, exakt.
All right. Och självhantering. Ja, och det är jättebra.
Jag behöver meditera, jag behöver ta det lugnt.
Ja, och det är ju vad
sakta ner med mina tankemönster och sådär.
Mm, precis.
Så, och det är liksom vi är alla individer, vi behöver alla hitta vårt sätt att kunna fungera.
Ja, och det är ju det vi lär ut också. Ja, att det är jättebra om man har den möjligheten. Men alla har ju inte klarat det.
Nej.
Utan de är ju då, vad ska man säga, obalanserade och har inte klarat av att sköta sin egna självmedicinering och självhjälp.
Ja, just det.
Så att säga.
Just det.
Mm. Och det är ju ett optimum att klara av det och att vara i ett själsligt optimum, det vill säga välfungerande och balanserad.
Just det.
Precis, alltså stämningsstabiliserande kommer jag in på nu. Jag tänker nu på litium och sånt där. Jag tänker överhuvudtaget på att det är bra att kunna stämningsstabilisera på naturlig väg, tycker jag. Det är vad min andlighet i hög utsträckning handlar om. Det gäller ut att kunna då genom olika mindre såna här fix, till exempel korta meditationer. Positivt tänkande tycker jag är jättebra, till exempel att stabilisera
om man
sig.
Har ett sinne som är relativt fungerande så är det möjligt, ja. Och jag tycker att det är den bästa metoden. Men där, däremot så finns det människor som har ett väldigt trasigt sinne som gör att man måste ge dem en extern påverkan för att de ska kunna liksom komma till rätta med det. Till exempel då, ketamin är en typ av substans som hjälper människor att helt plötsligt bara sluta oroa sig. Det blir som en helt en mantel av ett lugn för den individen, att de behöver inte vara hysteriska längre, utan det bara blir en helt neutral grej som man kan neutralisera individen. Sen finns det ju då andra typer av hjälpmedel för det, såklart. Men jag skulle säga en annan grej när det kommer till psilocybin är ju då att en individ som har fastnat i ett tankemönster, och människan har en tendens till att göra det, alla har det, att man får för sig att världen är på ett visst sätt och bygger upp ett ego som handlar om det, att man blir väldigt, väldigt stark i sin övertygelse och sådana saker, vilket kan få katastrofala följder för vissa saker, både för sig själv och för andra, om man liksom inte passar sig för vad det kan skapa för negativ effekt. Men sen så finns det de som skadar sig rent mentalt genom att vara väldigt depressiv. Att tänka negativt om sig själv, om andra och allting. Och då har fastnat i, det är ungefär som synapserna i hjärnan har blivit alltför starka kring vissa typer av tankemönster. Så de går omkring i liksom den banan hela tiden, så de kan inte stoppa sig själv. Så att varje dag handlar om att tänka likadant hela tiden.
Ett malande. Depressivt
malande. Dra ner sig själv i spiralen av liksom depressivitet då. Men tar man då psilocybin, då kommer man ur den här tankemönstren.
Mm.
Ja, inte häver, utan det är så att du får en upplevelse av någonting som är unikt. Du kommer, du lossar från din personlighet.
Ja, jag förstår.
Så att du kan se dig själv och kreativt tänka på ett annat sätt som du aldrig gjort tidigare.
Mm.
Vilket gör att du får, du förstår helt plötsligt, alltså ditt medvetande förstår att det finns annat sätt att tänka.
Mm.
Och när du kommer ur det där psilocybin-tillståndet så kanske det här fortfarande den här depressiviteten är kvar. Men du får fortfarande en förståelse för att jäklar, det finns någonting mer.
Mm.
Jag behöver inte tänka på det här viset.
Mm.
Och då, till och med de som har varit med i sån här forskning då, till att kunna komma ur depressiva tillstånd har ju fått en väldigt positiv effekt under ganska lång tid.
Ja, jag är jätteglad för det här. Absolut.
Så det finns fördelar, ja, det finns fördelar. Det är viktigt att vi gör det här på rätt sätt nu.
Ja,
så att vi,
ja, men det är spännande också eftersom det här tas på allvar. Liksom. För det är så här, om man tänker så, om det inte är psilocybin så är det ju ECT och elchocker och sånt för att kunna ta sig ur det där malandet, epizodmalandet. Det är bara så att du måste ha en omstart.
Förstår du också att förr i tiden så hade vi, när man skickade in en grej.
Ja, tack.
Så, ja, du fattar vad jag menar. De flesta fattar vad jag menar. Men att man groteska saker för att påverka sinnet för att människan då är i ett negativt tillstånd. Mm. Och vi lär oss ju med medicinen att tack och lov att vi har mer sofistikerade verktyg för att kunna hjälpa individer. Vi behöver ju inte neutralisera individen så att de blir en grönsak. Ja, utan...
Nej, jag ser gärna att vi kan ha någonting mer någonting som är mindre grovt än elchocker, om vi säger så, 400 volt i hjärnan.
Ja, och det finns det ju nu, tack och lov.
Ja, precis. Psilocybin kanske kan vara, jag kan inte säga, det kan inte du heller, vi kan inte veta än så länge om det kan liksom överglänsa det befintliga metoder. Men de befintliga metoderna tycker jag är oerhört liksom grova och inte alls så framåtskridna som de borde vara. Alltså det har ju stått still, ingenting har hänt liksom så. Det är ju nästan att vi fortfarande är liksom lite grann, är vi inte så långt ifrån av lobotomi och sånt där som du...
Ja, nej, precis.
Ja, det är,
ja, men det är så här Imperial
som
College,
avdelning av gamla liksom metoder, om vi säger så, tycker jag, med elchock. Alltså. Så jag har ju haft Johan Stiernstedt här i podden, du vet, psykiater och psykolog, han är både och, eller psykoterapeut och psykiater, läkare alltså. Och han har ju varit väldigt kritisk mot elchocker och så, och också varit offentlig i media med det och så, och liksom kritik kring det. Och det jag tycker, det är ju att det vore ju fint om vi kan om psykiatrin kan liksom fortskrida nu och utveckla sig och hitta nya vägar till bättre psykisk hälsa till exempel. Och det här med psykedelika, absolut. Jag kollar
på MAPS då, från USA, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. De håller på att försöka få MDMA klassificerat som ett läkemedel.
Ja, just det.
Att ta bort den här klassificeringen som har varit tidigare, att det ska bli lätt.
Ja, men det är spännande, verkligen.
Och det har de lärt sig funka.
Precis. Ja, men precis. My God, det här blev ju då väldigt mycket prat om en och samma sak. Så jag tror att det är spännande, för vi har inte pratat om det här så väldigt mycket och intensivt som vi har gjort nu om detta. Om vi, jag ser att tiden går här, om vi ska avsluta detta med någonting om själsresor, och det är fortfarande så att man kan, det här själsresa, att kunna lämna kroppen och se andra verkligheter, det är ju en dold inneboende förmåga, en latent förmåga som kan väckas upp liksom. Det är som en slumrande orm, det är kundalini som vaknar till, och sen så kan den liksom bara aktiveras, och sen så kan man nå fantastiska upplysningstillstånd genom den här självaktiveringen, som går jättebra att göra med olika tekniker, men även läsning suggererar de här tillstånden, och alla tekniker som vi använder på själsresakursen förstås. Just men att läsa är ju väldigt bra.
Ja, man mediterar ju väldigt bra.
Ja.
Att lära sig att stabilisera sinnet och kroppen och nervsystemet och allting där. Bli mer harmonisk. Det hjälper väldigt, väldigt mycket för att kunna komma mer till sitt inre och tänka mera på sitt själsliga liv.
Ja.
Annars är man väldigt, väldigt van och, vad ska man säga, man jobbar alldeles för mycket i det fysiska. Man är alldeles för involverad i vad som händer här. Så att man blir stressad och påverkad och känner som att det är den mest prioriteringen som finns. Nej, speciellt när det händer mycket. Man behöver komma tillbaka till sig själv. Behöver landa och fördjupa sig.
Ja, och om vi tänker på vad som kan stimulera på ett bra sätt, det är att gå till biblioteket och hyra nu på svenska då, en svensk bok, en annan bok som är översatt. Och ett boktips är ju till exempel en klassiker som Agneta Uppmans bok Ut ur kroppen. eller Ingela Coles bok Andra verkligheter. De här böckerna gavs ut någon gång på 80-talet av bokförlaget Natur och Kultur, och de går att få tag på. Som sagt, Agneta Uppman, Ut ur kroppen, eller Ingela Cole, Andra verkligheter. Det är mina boktips för dagen, som är översatta till svenska. Därför att när man läser de här böckerna så stimulerar det ditt sinne och ditt högre medvetande, ditt högre jag, det vill säga din själ. Att, ja just det, jag minns, det där kan jag göra. Jag har ju bara glömt bort det. Ja, så att det. Själsresor är ingenting man lär sig på nytt, utan det är något man återminns. Mm. Man återfår kontakten med sig själv och sin dolda inneboende talang eller förmåga att kunna göra det här. Det är fantastiskt. Okej, ska vi säga så för idag, Niklas?
Ja, visst.
Så det kommer säkert fler episoder. Kanske då vi tar oss an något annat ämne än detta.
Ja,
okej.
Det yes. Ha det bra.
Hej, hej.
Hej då.
Ja, det var allt för idag, och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.